Det är väldigt imponerande, tycker jag, att höra om scoutverksamheten här. Och det påminner ju om vilket fantastiskt ungdomsarbete det finns i Missionsförbundet. Du sa medvetet fel. Det är Equmeniakyrkan naturligtvis. Och SMU heter det innan och nu heter det Equmenia, tror jag. Ja, det gör det faktiskt. Jag är inte osäker på det alls. Alltså, ni kan vara helt lugna. Så. Ja, det är fantastiskt. Själv så har jag alltid haft en ambivalent inställning till sådana här friluftsaktiviteter. Jag minns när jag var på scoutläger så skulle man ligga i tält eller vindskydd. Men jag letade alltid upp något sommarhem i närheten eller sådär som man kunde krypa in i. För att det är lika bra att bekänna färg. Men de som vistas sådär rakt ut i naturen, de beundrar jag väldigt mycket. Men det vill jag ha sagt att vi ska vara så oerhört tacksamma för vårt ungdomsarbete. Det betyder så mycket. Nu tänker jag fortsätta med de här figurerna i Gamla testamentet. Patriarkerna, vi stiftade bekantskap igår med Abraham, Isak. Och vi slutade med att Isak gifte sig med Rebecka efter många om och men. Han var ju så oerhört initiativlös, Isak. Och det är ju nästan ett bottennapp att föräldrarna var tvungna att leta upp en kvinna åt honom. Inte ens det klarade han av. Och tjänarna kom med Rebecka så småningom efter att Abraham hade instruerat dem att de skulle bort till Harran för att skaffa en fru åt Isak. Jag tycker det är närmast lite sorgligt över den här initiativlöse Isak. Men så får han sin Rebecka och det står att han fann tröst hos Rebecka efter moderns död. Bara det väcker ju en del tankar. Och så får vi följa det här paret. Och nu gällde ju det att få barn. Alltså det är den bistra verkligheten här. Därför att släkten måste gå vidare. Och i det bibliska perspektivet handlar det ju inte bara om att släkten inte får dö ut. Utan det är ju det här med Guds löften som i sista änden handlar om hela världens frälsning. Det ska gå vidare genom släktled och så småningom så mynnar det ut till och med i frälsaren Jesus som är hela världens frälsare. Och då gällde det för Isak och Rebecka att få en son som kunde ta över och som blir den tredje patriarken. Patriark betyder ju förfader. Och vi kommer in i handlingen med följande ord. Så här står det. I det 25 kapitlet i första Moseboken. Detta är berättelsen om Isaks, Abrahams sons släkt. Abraham blev far till Isak. Isak var 40 år då han tog Rebecka till hustru. Hon var dotter till arameen Betuel från Paddan Aram. Det är detsamma som Harran. Men ni blir inte klokare för det. Men det är en liten plats som numera ligger i östra Turkiet. Jag har faktiskt varit där några gånger. Det är en väldigt fascinerande plats. Tyvärr så är den rätt nära de här IS-fästena nu. Så det går inte att åka dit. Rebecka blev havande. Och det står följande. Men barnen sparkade varandra i hennes liv. Då sa hon, om det ska vara så här står jag inte ut. Hon gick för att fråga Herren och Herren svarade henne: två folk finns i ditt sköte, två stammar skilda från moderlivet. Det ena folket blir starkare än det andra. Den äldre ska tjäna den yngre. Det var ju tvillingar som slogs där inne. Alltså normalt sett så är ju liksom föräldrar väldigt lyckliga när de känner sparkarna. Liksom. Det är flera av oss som har varit med om det där. Han sparkar här. Känn. Men här var det inte sådana spark. Här var det full slagsmål. De slogs för det vilda där inne. Så hon är lite besvärad. Vad handlade det om? Jo, det är ju tvillingar. Och det handlade om vem som skulle komma ut först. Därför att den som kommer ut först, det är den som ska bli arvtagaren. Det är han som ska få förstfödslorätten. Och då gällde det att vara först ut, så att säga. För sen, när liksom barnet är fött, då går det inte liksom att göra någonting åt det. Det är som min kollega Hanna Mullo säger, hon är barnmorska också, att när de väl är födda så går det inte att stoppa in dem igen. Utan då är det kört. Och då står det lite märkligt här. Alltså den här kampen, den slutade ju med att Esau vann. De heter ju Esau och Jakob, de här tvillingarna. Det står nämligen så här att när tiden var inne födde hon tvillingarna. Den första som kom fram var rödhårig och luden som en skinnfäll över hela kroppen. Och man gav honom namnet Esau. Sedan kom hans bror fram med handen i ett fast grepp om Esaus fot. Det är ungefär som att försöka liksom dra in honom igen här. Men det lyckades inte, utan förlossningsarbetet var i full gång. Han fick namnet Jakob, han som förlorade kampen. Isak var 60 år när de föddes. Pojkarna växte upp. Esau blev en skicklig jägare och höll till i skog och mark. Men Jakob förde ett lugnt liv och bodde i tält. Han var med andra inte ord. Jag tänker på Jakob. Han var med andra ord inte någon riktig scout, kan man säga. Han ville vara hemma. Visserligen så bodde han i tält. Det kan man ju fundera på. Och så står det så här. Eftersom Isak hade smak för vilt tyckte han bäst om Esau. Men Jakob var Rebekkas älsklingsson. Det här är ju ett riktigt familjedrama, eller hur? Ni vet det där med att man favoriserar ett av barnen. Det ska man ju inte göra. Men ibland blir det så. Vad är problemet för Jakob? Jo, det är ju att han är född lite för sent. Han har gått miste om förstfödslorätten. Att representera familjen när Isak en gång försvinner. Det är den förstfödde som ska föra liksom löftet vidare. Det innebar också vissa juridiska förmåner, som när det gällde arv och så vidare. Och det grämde honom väldigt mycket. För han längtade så efter att få gå in i just den uppgiften. Och vi får också tänka att det handlar här om också att det fanns en längtan hos Jakob att få tjäna Gud. Att få göra det som Gud vill göra i den här världen. Och han vill bli använd av Gud. Men nu var det Esau som hade fått det. Men han ville ha det till varje pris. Och om nu inte Gud har gett honom det, så säger jag från början, så får jag försöka ta det på eget initiativ. Och så gör han upp planer. hur han ska få förstfödslorätten. Och han visste att Esau hade en svaghet. Och det var när han var hungrig så gick han med på vad som helst. Min fru säger att det är så många män fungerar idag också. Men det ska vi inte ta upp här nu. Och så kommer han hem en dag från fälten, uthungrad. Och då passar Jakob på att köpa förstfödslorätten för en tallrik soppa. Författaren säger att så ringaktade Esau förstfödslorätten att han var beredd att sälja den för lite mat. Ja, han fick förstfödslorätten. Men i efterhand så säger Esau att Jakob har lurat sig till förstfödslorätten. Men det återstod en liten detalj. Det räckte inte att han hade fått förstfödslorätten. Han måste också få Isak, sin fars välsignelse. Och det är nästa steg i erhållandet av förstfödslorätten. För att den ska liksom komma i funktion så behövde pappa Isak ge sin välsignelse. Det var inte lika lätt. Men det fanns goda förutsättningar. Isak hade blivit blind och hade svårt att skilja på de här pojkarna av den orsaken. Och dessutom fanns Rebecka med i kulisserna också. Jag sa ju det att Rebeckas älsklingsson var Jakob. Så hon arrangerar ett bedrägeri för att få Isak att välsigna Jakob och tro att det är Esau han välsignar. Ja, ni kan ju den här berättelsen. Och så sker det som Jakob hade liksom önskat och eftertraktat. Isak tar fel på de två och välsignar Jakob istället för Esau. Han tror att det är Esau. Han låtsade ju att han var Esau genom den där skinnfällen han tog på sig, för Esau var ju luden. Och Rebecka hade sett till att han klädde sig också med Esaus kläder. Men det finns en slags osäkerhet i den scenen. Jag kan inte gå in på det nu för det skulle leda tankarna för bort för mycket. Men ni kan läsa berättelsen. Det finns en slags osäkerhet i hela den där scenen. Det är inte så där självklart för Isak att det är Esau han välsignar. Han är lite osäker. Ibland har jag tänkt på en förrädisk tanke. Att han innerst inne visste att det var Jakob han välsignade. Men han spelade med i spelet och låtsades, kanske inför Rebecka och de andra, att det var Esau. Det var Jakob han välsignade. Därför att det där att han hade Esau som sin favorit. I berättelsens fortsättning så märker man att sympatierna även hos Isak hade gått över successivt till Jakob också. Och det berodde på att Esau, han gifte sig med fel kvinnor. Hetitiskor som tydligen inte var populära i familjens ögon. Det sorgliga i den där välsignelsen, det är också att när väl Isak har välsignat Jakob, så upptäcker ju Esau sveket så småningom när han kommer hem. Och så går han till Isak och säger så här: har du ingen välsignelse till mig också? Han säger det 3 gånger. Och Isak är, ursäkta uttrycket, iskall. Det finns ingen välsignelse för Esau. Jag undrar ibland hur Esau kände sig. Han har blivit snuvad på välsignelsen, förstfödslorätten, och nu ser det ut som att han har båda föräldrarna mot sig också. Och det är ju det läget som Jakob beger sig hemifrån. För Esau, han börjar ruva på hämnd mot Jakob för det han har gjort. Och han säger, det är inte för inte att han heter Jakob. Han har lurat mig på förstfödslorätten och nu har han också tagit välsignelsen. Jakob, det betyder, namnet betyder den som lurar. Det finns en engelsk teolog som säger att namnet betyder en smart dealer. Han är ju rena skurken egentligen, Jakob. Och ändå så ger Gud sin välsignelse åt Jakob. Alltså, jag fattar ingenting. Det borde ju ha varit tvärtom egentligen. Varför? Ja, det vet vi inte. Möjligtvis skulle vi kunna säga så här att det finns ett positivt drag hos Jakob. Och det är att han värdesätter att få bli använd av Gud på ett sätt som inte Esau. Han verkar ju vara liksom lite likgiltig för det. Och det kanske är just den där längtan som Gud ser i Jakob som gör att Gud ger sin välsignelse åt honom trots att han är en skurk. För det är han. Han är en skurk, en bedragare. Och så beger han sig hemifrån. Och så är det så märkligt när han är på väg till Harran. Samma ställe där Isak hade fått sin fru ifrån. Och så möter Gud honom på vägen. I den där märkliga scenen, ni vet, när han ser den där stegen som nu i Bibel 2000 har blivit en trappa. Och änglar som går upp och ner. Det är ett ställe som heter Betel. Och så får han Guds välsignelse att han ska få vara den här patriarken. Att förstfödslorätten ska gälla och att Guds välsignelse ska vila över honom. Är det inte märkligt att Gud använder en skurk? Men det återstår en liten detalj. Han ska lära sig en sak. Att om han ska tjäna Gud, vilket är väldigt positivt att han har den här längtan, så måste det ske på Guds villkor. Han kan inte fortsätta att manipulera andra i sin tjänst för Gud. Han måste lära sig att om man ska tjäna Gud så måste det ske på Guds villkor. Och hur ska det kunna bli någonting som Jakob lär sig? Ja, bara genom att han själv får känna på hur det är att bli lurad. Så tolkar jag det hela. För så kommer han bort till Harran. Och där blir han förälskad i en kvinna som heter Rakel. Och det är en av de få ställena i Bibeln där man verkligen kan känna liksom romantiska vibrationer. Det är rätt så kallhamrat i Gamla testamentet. Folk, de bara liksom gör barn. That's it. Och det beskrivs sällan några djupa känslor. Men Jakob får syn på Rakel, så blir han så kär att det står att han börjar gråta till och med. Och när män gråter alltså, då är det läge. Och det står att han älskade Rakel. Nu var det så att Rakel, hon hade en far som hette Laban. Och det var en morbror till Jakob. Han hade fler kvinnor eller döttrar. Han hade en dotter som hette Lea också. Och författaren till Bibeln skriver att hon var inte lika vacker som Rakel. Och det fanns inga känslor mellan Lea och Jakob. Det var ju Rakel han ville ha. Och Laban. Ja, han är inte bara i klass med Jakob när det gäller att lura folk. Han var ett steg värre, skulle jag vilja påstå. Han var liksom Jakobs överman, verkligen. Och nu tänker han utnyttja den där liksom, den där kärleken som fanns mellan Rakel och Jakob. Han säger så här, du ska få Rakel om du arbetar 7 år för mig. 7 år. Och det gick snabbt de där 7 åren för att Jakob, han var så oerhört förälskad i Rakel. Och så blir det bröllop. Och vi kommer in i den här bröllopsscenen. En av de mest absurda bröllopperna i Bibeln. Någonsin. Det står nämligen så här. I det här bröllopet som äger rum i Haran. 29:21. Jakob sa till Laban, ge mig nu min hustru, tiden har gått. Låt mig komma samman med henne. Då inbjöd Laban hela grannskapet och ställde till med fest. Det var ett rejält bröllop det här. Men när det blev kväll tog han sin dotter Lea och förde henne till Jakob och han låg med henne. På morgonen upptäckte Jakob att det var Lea. Jag menar, alltså, man undrar ju hur det hade gått till på den här festen egentligen. Det var väl ett och annat omdöme som var liksom lite tveksamt här. Ja, men hur kan man vakna på morgonen med fel brud i sängen? Vilken chock! Vad gör du här? Ja. Vi bortser från detaljerna. Men det skulle nästan kunna, liksom man skulle kunna göra en tv-serie av det här. Faktiskt, om man tänker efter. Och Laban förstås, han har ju verkligen blåst Jakob här. Och så tvingas han jobba 7 år till för att få Rakel. Och så har han plötsligt 2 fruar. Och det föds massa söner och döttrar och så vidare. Så småningom, för att göra en lång historia kort, så bestämmer sig Jakob att ta med sina 2 fruar, hela sin familj och återvända hem. Ja, när man läser den här berättelsen så märker man att det är liksom nästan en maktkamp mellan Jakob och Laban. Där de liksom lurar varandra och till sist så är Jakob helt slut. Kanske har han lärt sig läxan nu. Att han kan inte fortsätta med ett sånt här liv. Det går inte att lura sig fram i livet. Och så bestämmer han sig för att återvända hem. Och det är rätt gripande att han vill återvända hem. Det ligger så mycket djup i detta. Varför vill han återvända hem? För att komma undan Laban. Ja, på sätt och vis. Men det är lite grann att han vill liksom på något sätt hitta ett nytt liv. Utan alla de här manipulationerna. Men han vet en sak, att om han ska återvända hem så måste han försonas med sin bror, Esau. Och han vet inte vilka känslor som Esau har för honom. Men han vet en sak, han måste liksom på något sätt göra upp den här konflikten för att kunna leva vidare. Det är en knäckt Jakob som ger sig hem för att möta en Esau som man inte vet riktigt vad han har. Det är en ångestfylld väg tillbaka. Men innan det där mötet med Esau, som man gruvar sig för så mycket, så sker ett annat möte. Och vi kan kalla det för ett slags förnyat möte med den Gud som vill använda honom i framtiden. Han måste också liksom på något sätt göra upp med Gud. Och så sker ett möte på vägen hem där vid ett vadställe som heter Jabbok. En av de märkligaste texterna i Gamla testamentet. Där möter nämligen Jakob en okänd man i en nattlig brottningskamp. Så här står det. Jakob blev ensam kvar Då brottades en man med honom tills dagen grydde. När han såg att han inte kunde besegra Jakob slog han till honom på höftbenet så att höften gick ur led då de brottades med varandra. Släpp mig, sa mannen. Dagen gryr. Men Jakob svarade, jag släpper dig inte förrän du välsignar mig. Han frågade honom, vad är ditt namn? Jakob, svarade han. Då sa han, ditt namn ska inte längre vara Jakob utan Israel. Ty du har kämpat med Gud och människor och segrat. Mötet med Gud. Ja, för det första så är det ett möte med en okänd man. Men det har identifierats som Gud i efterhand. I profeten Hosea så står det att Jakob kämpade med en ängel. Men vi får ändå tänka oss att den här ängeln, han representerar Gud i berättelsen. Det intressanta är att det ser ut som att det blir oavgjort i den här kampen. Med, kan man säga, en lätt seger för Jakob. Har han besegrat Gud? Nej, inte fullt ut. Har Gud besegrat Jakob? Inte fullt ut. Och så är det med vår relation med Gud. Att Gud lyckas nog aldrig få oss helt. Utan det är en ständigt pågående kamp, skulle jag vilja säga. När de skiljs åt den här natten. Och på samma sätt är det med vår relation med Gud. Att det är en ständigt pågående kamp. Där Gud ibland har övertagit. Och där vi ibland, höll jag på att säga, har övertagit. Vi är aldrig färdiga. Du ska få ett nytt namn, säger mannen. Du ska heta Israel. Och ni vet namnet Israel, det finns många diskussioner vad det betyder egentligen. Det är första gången som det på allvar liksom dyker upp här i Bibeln. Ibland har man översatt det här med att Israel betyder Guds kämpe. Men många menar att man ska uppfatta det som en slags skeende. Och då betyder det den som kämpar med Gud. Och den tanken tycker jag är fascinerande. Den som kämpar med Gud. Det kan ju uppfattas på två sätt. Att vi kämpar med Gud i ryggen. Alltså Gud finns med i den kamp vi lever i den här världen. Men vi kan också vända på det och säga att vi kämpar med att förstå oss på Gud. Så båda de aspekterna finns med här. För ibland förstår vi oss inte på Gud. Eller rättare sagt, det är ofta vi inte förstår oss på Gud. Bland annat i den här berättelsen att han valde Jakob och inte Esau. Som vi tyckte skulle ha varit det logiska valet. Det återstod ett möte till för Jakob. Esau. Hur ska Esau reagera när de möts? Och det står i texten att Jakob var oerhört rädd. Men skulle inte varit det. Skulle Esau slå ihjäl honom rent ut sagt när han kom? Hade hans hämndbegär växt så mycket att de skulle få utlopp nu mot honom rejält i mötet? Och då står det att han skickade gåvor i förväg för att försöka blidka Esau. Försöka liksom mjuka upp honom lite grann. Det där påminner ju om den här medeltida boten, ni vet. När man var tvungen för att försäkra sig om Guds förlåtelse också skulle ge lite grann också. I värsta fall så har ju vi de här pengarna man skulle betala också till kyrkan och så vidare. Det här med botgärningar. Det finns en norsk religionspsykolog som heter Paul E. Salvesen. Jag lyssnade på honom för många år sedan. Han sa så här att blomsteraffärerna i Oslo, de har 3 kunder. Den första, det är kvinnor som ska tillfredsställa sitt pyntbehov. Och den andra, det är begravningar. Och den tredje, det är män som liksom skaffar bot för att göra upp sina konflikter när de kommer hem. Ungefär som att, har du köpt blommor till mig? Vad är det du har gjort nu? Vad hände i mötet med Jesus? Det skedde ett mirakel. De omfamnade varandra, står det. Och de kysste varandra. Och de förlät varandra. Och Jakob var oerhört lättad. Och hade berättelsen slutat där, så skulle vi kunna ha sagt att det var en happy end. Förlåtelsens kraft liksom gjorde att de kunde glömma det som har varit och förlåta varandra. Och det ligger något oerhört i förlåtelsen. Men det finns en fortsättning i berättelsen. Och nu kommer jag in i sluttampen här nu. De skulle återvända, står det, tillbaks. De möttes på vägen. Och så skulle de återvända tillbaks till landet. Och så säger Jakob så här att, ja, jag tar mitt pick och pack här. Och så tar du ditt pick och pack där. Och då säger Esau så här att, jag skulle kunna tänka mig att ta några av mina tjänare och placera i din grupp så att de är med dig när du åker tillbaka. Nej, det behövs inte, säger Jakob. Vad är det för signaler egentligen? Var det så att Esau inte fullt ut litade på Jakob utan ville ha med några observatörer i familjen? Som höll koll på honom för säkerhets skull. För man vet ju inte vad som kan hända. Och så fick det bli. Och det sorgliga är sen i berättelsen. Det är att det ser ut som att Jakob och Esau. De träffas inte. Det är så märkligt det här. Det står bara att de bosatte sig var och en på sitt håll. Står det. Det är som att det är en slags kvarvarande kyla mellan dem. Och enda gången sen där det står att de träffades, det var när Isak dog och det var begravning. Alltså ibland är det ju så att vi träffas bara på begravningar. I övrigt så ser vi varandra inte. Det kan finnas olika orsaker till detta. Men i det här fallet så var det liksom nästan som man tänker sig en nödvändig träff. När de begravde sin far. Och så står det direkt efteråt att Esau drog iväg och bosatte sig i bergsbygden bort från sin bror. Det finns tidigare rabbiner som påstår att den här konflikten, för att de har sett igenom att det fanns en konflikt bakom den där, att han drog iväg bort från Jakob och bosatte sig i bergsbygden. Att det skulle ha föregåtts av en diskussion om hur man skulle fördela arvet. Och det tycker jag är lite fascinerande, för är det vid något tillfälle då folk kan bli ovänner så är det i samband med arvskifte. Så det kanske var det de tänkte på när de läste in det i texten där. Men låt oss liksom på något sätt bara göra en slutkram på detta. Alltså, förlåtelse, det är stort. Och jag tror, vad jag kan förstå den här berättelsen, att de hade förlåtit varandra för det som hade hänt. Men de hade inte nått fram till försoning. Försoning är någonting annat än förlåtelse. Alltså förlåtelse, det är när vi säger så här att jag är beredd att dra ett streck över det här nu. Nu liksom går vi vidare. Vi drar ett streck på alltihop där. Men försoning, det är när vi går ett steg längre och säger så här att nu betraktar vi det som har hänt som om det aldrig har hänt. Vi börjar om från början, helt totalt, på nytt. Som om allt det som hände inte har hänt. Det är försoning. Och det är inte alltid förlåtelsen leder till försoning. Jag tänker på lärjungarna som svek Jesus när han som mest behövde dem. Det står att i Getsemane så övergav alla honom, så skriver Markus. Och de sviker Jesus helt, totalt. Och så får de förlåtelse efter uppståndelsen. Men inte bara förlåtelse. Jesus säger till dem efter uppståndelsen. Gå iväg, säger han. Ge er av till Galileen. Där ska jag möta er. Det är märkligt det där att de skulle tillbaka till Galileen. Varför då? Jo, därför att det var ju där allting hade börjat en gång. Det var ju där de hade följt Jesus första gången. Det var där han hade sänt ut dem första gången. Och nu säger Jesus, nu börjar vi om från början igen. Det tyder på att det handlade om någonting mer än förlåtelse. Det handlar om en nystart, en försoning. Där vi glömmer allt som har varit och så tar vi om det från början igen. Och det är ju i Galileen som de får missionsbefallningen, eller hur? Tillbaks till Galileen. Det är försoning. Det är när två parter upprättar en gemenskap som innebär att man börjar om på nytt totalt. Som om det som hände inte har hänt. Det är stort med försoning. Jakob och Esau försonades aldrig fullt ut. De förlät varandra. Det där att de inte försonades, det fick en allvarlig konsekvens. Det folk som Esau går upphov till och som Rebecka redan hade känt där i graviditeten, edomiterna, kom att bli israeliternas fiender för generationer framåt. Och det är ju det som är det sorgliga med icke-försonade relationer. De har en tendens att ärvas av nästa generation också. Vi kan ju se det i de stora konflikterna i världen. Jag tänker på konflikten på Nordirland till exempel. Som går tillbaka till 1500-talet. Och som förs vidare generation efter generation. Eller konflikten i Mellanöstern mellan judar och araber. Där konflikten ärvs och går vidare i generation efter generation. Just därför att man inte kan komma fram till någon försoning. Nu ska jag bara säga en sak till. Sen ska jag säga amen. Det finns vissa fall där det inte går att försonas. Det ska vi vara medvetna om. Och då tänker jag på det som vi hör ofta. Det jag tänker på, det övergrepp som sker. Närmast bestialiska övergrepp. Sexuella övergrepp. Andra sådana här maktutövande övergrepp på människor. Som har skapat djupa sår. Om det finns möjlighet att förlåta, så är det väldigt stort. För förlåtelsen gör ju att jag själv, kanske som drabbad då, blir befriad. Så att jag inte behöver liksom på något sätt hänga upp hela mitt liv på det som har hänt. Det är stort. Men det är för mycket begärt att försonas med det. Ibland ska man kanske inte försonas med vissa saker. Utan det är ingenting som man kan liksom pressa fram eller tvingas fram till. Utan man kanske tvingas leva med en oförsonlig relation. Men man kan kanske ha förlåtit. Jag hoppas ni förstår på distinktionen där, förstår distinktionen mellan förlåtelse och försoning, för den är viktig. Nu lämnar vi Jakob och Esau. Men det jag har försökt visa genom den här berättelsen och det jag sa igår, det är att vi kan spegla oss i de här gamla berättelserna och känna igen oss. De är tidlösa, det är som jag kallar för de här relationsdramerna som finns här i Gamla testamentet. Amen. Gud, vi tackar dig för att du är försoningens och förlåtelsens Gud. Hjälp oss, Herre, att förlåta varandra. Och när och om det är möjligt också försonas. Tack att du är försoningens Gud, som vi hörde i inledningsordet. Och att du har försonat hela världen med dig själv. Jag ber att du ska välsigna den här församlingen här i Fristad. Var med dem och led dem. I Jesu namn. Amen.